varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden.
Ja, välkomna tillbaka.
Ja, och det här är ju också vårt sista för den här säsongen.
Exakt, det blev en kort säsong, men vi kände ju att vi var... Ja, men vi ville verkligen dela alla de här upplevelserna vi har haft nu när det fortfarande är lite färskt.
Ja, det känns så himla viktigt och vi kommer ju förmodligen komma tillbaka med en ny säsong till hösten och kanske då med internationella gäster. Det är i alla fall vår målsättning, så får vi se.
Ja, men exakt. Sen så vet man aldrig hur livet ser ut när man har småbarn och eget företag, men det är verkligen målsättningen. Det skulle vara fantastiskt.
Ja, men jag tycker innan vi djupdyker i dagens avsnitt så vill jag bara höra hur du mår, för det är också en väldigt speciell dag idag.
Ja!
Det är nämligen din födelsedag.
Jajamän, idag fyller jag år, ett år äldre och visare. Nej, men jag mår jättebra. Jag har fått bananpannkakor på sängen av Nilo och Dan, så det var supermysigt. Och ja... Första året som förälder när man fyller år.
Känner du någon åldersnoja?
Nej, inte alls. Alltså jag tror jag hade mina nojor när jag var så här 22-23. Och sen har inte jag haft så mycket åldersnoja. Jag känner nog att jag är ganska mycket på en plats i livet där jag verkligen trivs. Och ja, jag gör det jag ska göra på något sätt.
Mm. Det är fint.
Ja. Har du åldersnoja?
Nej, jag skulle inte säga det utan... Jag vill verkligen omfamna varje del och stadie i livet man är i. Men jag kan mer känna ibland att så här, men njuter jag verkligen av det här tillräckligt? Det är en känsla jag kan jobba med. Så här, men ja, för tiden känns också som det går så snabbt med ett barn.
Ja, och där har jag tänkt mycket på att jag av den anledningen vill skala av ännu mer. Mm. Så att man verkligen, när man gör saker, att man gör dem... Med 100% intention och närvaro istället för det här som det lätt blir. Att man har 10 saker som pågår så att man inte riktigt hinner njuta av något av det.
Mm. Nej, men det är så himla viktigt. Och jag tror att skala bort överhuvudtaget och mer kunna sakta ner och vara i det som är... Alltså det är en skill, men det är så himla viktigt.
Mm. Och det är också mer utmanande när vi lever i den typen av samhälle vi lever i idag. När man har så lätt att ha... Ja, men intryck och notiser och saker som pågår hela tiden. Då måste man ju mer aktivt stänga av och sakta ner.
Mm. Och det är så himla lätt att falla dit i en vana. Och det är svårare att bryta det mönstret. Men att vara medveten är ju verkligen första steget.
Verkligen. Vi får ta med oss den intentionen in i, ja, men för mig, det här nya året.
Ja.
Att leva här och nu och leva lite mer slow living.
Verkligen. Det är verkligen, alltså det är goals tycker jag. Men idag ska vi prata om amning.
Ja, alltså det är så intressant och stort ämne. Mycket större än vad jag hade trott innan.
Ja, för innan man fick barn, när man tänkte på amning, då kändes det ganska smalt på något sätt. Skulle du säga att amningen har varit som du har föreställt dig?
På ett sätt ja, och på ett sätt absolut inte.
Berätta.
Men jag tror att så här, känslan av att amma och när man får till amningen, eller vad man ska säga, den var nog ganska mycket som jag hade föreställt mig och kanske hoppats på. Men jag var inte beredd på alla utmaningar. Det här är rätt, det här är fel, så här ska man göra. Alla åsikter och infallsvinklar och sen också just rent fysiskt vilka utmaningar man faktiskt kan ha. Det var jag inte alls beredd på och hade hört så otroligt lite om. Så det blev en överraskning, verkligen.
Mm.
Hur hade du föreställt dig? Hur var det som du hade trott?
Nej, jag skulle säga att det har varit mer utmanande än vad jag hade föreställt mig. Men också på grund av alltså där vi gick igenom med att Juni hade kort tungband. För det var någonting...
Men kan vi inte börja där?
Ja.
Ja.
Men jag födde ju på birth center. Och sen behövde jag åka in för det här hematomet. Så dagen efter så gjorde de en undersökning på alla barn här på Island. Och då kollar man tungbandet. Så då kom de in och sa till oss, hon har ett kort tungband. Och jag bara sa, men vad innebär det? Och då sa de bara, men vi måste klippa det. Och den första känslan i mig var, men gud, nej, räcker det inte? Stopp typ. För jag tänkte att nu blir det en operation. Men det var en jätteenkel åtgärd. Så man klipper, det tar en sekund. Och man har ju, som barn har man nästan inga, alltså... receptorer där för känsel. Så det gör egentligen inte så ont. Så att hon klippte det. Och egentligen hur jag också märkte det här var för att vi hade ändå gått de här kurserna innan. Och det kändes som jag hade ganska bra koll på liksom amningen och hur greppet ska vara. Och hur de ska ta bröstet och allt det här. Och jag kunde märka redan första dagen att hon tar inte bröstet på det sättet som man ska ta bröstet. För som vi har pratat om så ska man ju liksom, man ska ju ta hela liksom bröstgården, inte bara liksom vårtan. Och det gjorde inte hon. Men också att, ja, så det var egentligen så jag märkte det. Och sen så tog det några dagar, alltså för oss att komma igång. Men också för Juni sov egentligen i princip i 3 dagar. Och det här kan ju vara vanligt på grund av att hon var trött efter förlossningen. För det var ju liksom tufft för henne också. Men jag kände hela tiden att så här, nej, det är någonting som inte funkar. Så att vi fick ju kämpa hur mycket som helst i början för att hon inte tog bröstet. Men också att hon fick in mycket luft. Ja,
och hur märkte ni det då? Vad var liksom tecknena på att det inte funkar? Och hur var hon i det? Var hon ledsen eller hur?
Ja, så hon fick mycket gaser i magen, ont i magen. Men också att hon inte blev riktigt mätt. Men också att hon gick mycket på och av bröstet. Och på nätterna så somnade hon oftast vid bröstet direkt. Alltså det kunde gå 2 minuter. Så jag fick ju vara uppe i 1,5 timme. På nätterna för att amma liksom en gång. Och då var jag tvungen att väcka henne. Byta blöja för att få henne att vakna. Och sen ett annat tecken var ju att hon inte gick upp i vikt tillräckligt. Och sen så på Island, det här är så himla magiskt. För hon som var vår barnmorska, hon var också en så här lactation specialist. Så hon, för jag fick mjölkstockning. Så hon kom hem till oss och när hon hörde symptomen som jag delade nu, så var hon så här, det låter som att hon har kort tungband. Och då visade hon övningar som man kunde göra, men också så hänvisade hon till en kille som klipper tungband. Men vi hann inte åka dit för att vi skulle tillbaka till Sverige och såg det till sjukhuset och de bara, nej, hon har inte alls kort tungband, hon kan sträcka ut tungan. Jag bara, men ni kollar ju inte på alla symptomen som hon har, för att kollar man på symptomen så uppfyller hon alla kriterier för kort tungband även om ni har klippt den.
Ja, för jag tänker det, att hur var det då, i och med att de redan hade klippt en gång, var det då att de inte hade klippt rätt eller hade det växt ihop? Eller vad kan det bero på att det inte blev rätt?
Så till exempel i Sverige så klipper man inte förrän efter ett litet tag, just för att det kan gå ihop igen. Men också så kan det vara att han inte klippte tillräckligt. Men det här, alltså, jag känner så mycket för att jag delade det här på Instagram och det var så himla många som hörde av sig och hade liknande symptom som vi hade haft, men där liksom amningen inte fungerade och resultatet av det blev egentligen att de slutade amma för att de till exempel på sjukhuset hade sagt så här, men du kan inte amma, det funkar inte, men vad det egentligen handlade om var att det var kort tungband. Så att, och det var ju så här, om inte jag hade haft den supporten jag hade så hade jag gett upp. Men ja, summa summarum, vi kom tillbaka till Sverige och BVC sa nej, hon har inte kort tungband. Jag researchade, fick komma till en underbar kvinna på Danderyd som skulle vara den bästa, Amelie heter hon. Och man kan boka för att komma dit privat. Och det här var alltså 2 månader efter att Juni kom. Och vi kom in där. Efter en minut, hon bara, hon har kort tungband, vi klipper. Och efter det så förändrades allting. Men alltså i efterhand så insåg jag ju att jag fick ju kämpa och Juni fick kämpa så mycket i 2 månader. Att hon, alltså ont i magen, av och på bröstet. Alltså det var inte, hon kunde sitta en minut så var jag tvungen tillbaka, av och på.
Så trött, hungrig, alltså så påfrestande.
Ja, så det var verkligen en tuff start. Och sen så pumpade jag ut mycket också för att hon skulle få i sig tillräckligt. För då blev det enklare för henne att få i sig. Men det är ändå en så här heads up och viktigt för dem som är här ute. Och som är det så att man känner att okej, men det här är symptom på tungband, ge inte upp. För att för mig hade det varit en sorg att inte få amma, För att jag hade aldrig orkat hålla på i 8 månader på det sättet vi gjorde. Med vakna nätter och ja, men så. Så att, nej, det var ändå ganska, det var ingenting jag hade föreställt mig faktiskt.
Nej, nej, alltså det sa vi ju båda att det var ingenting man direkt har hört om. Och ja, men hur man faktiskt kan lösa det. Men det verkar ju vara då för att det inte finns en tydlig, så här löser vi det varje gång. Utan att det kanske är lite mer slumpartat om man faktiskt får hjälp.
Ja, och det mest magiska är att direkt efter att hon hade klippt det efter 2 månader så blev allt så himla, himla mycket bättre. Och hon blev liksom en helt annan bebis. Så det är också så här, till er som går igenom samma, det finns verkligen hopp. Och det är det som kan bli att är det så att man kommer på det här många månader senare, då har ju kanske mjölken sinat. Så då har man inte ens möjlighet till att amma. Det var ändå en utmanande fas. Men det kom vi igenom.
Ja, ja men det här är också så här en typisk reflektion av hur det ser ut inom kvinnohälsa, precis som vi pratade om i förra avsnittet med bäckenbotten. Lite samma sak där, att det är så tråkigt att det är den här slumpartade chansen om vart man råkar hamna, om man råkar träffa rätt person som har koll på just den här utmaningen, om den personen vet vad man kan göra. Om man hamnar fel, att man så enkelt bara faller mellan stolarna och så är det som det är.
Ja, och innan vi går in på dig så vill jag också säga för att med tanke på att Juni sov ganska mycket de 3 första dagarna så rann ju inte mjölken till på samma sätt. Så att jag fick ju kallar man det handpumpa?
Handmjölka.
Handmjölka. Och det här gick ju vi igenom i kursen. Och sen hon, eftersom att barnmorskorna kom hem varje dag efter förlossningen så visade de videos på hur man skulle göra så att jag fick ju handmjölka de första 3 dagarna också för att alltså emellan juni åt för att få igång mjölkproduktionen och det här var ju också någonting som man inte hade tänkt för att man bara, alltså, man är också så skör och man vill ju bara att det ska funka och det är så lätt att man tänker så här, men det är fel på mig, jag kan inte, det är någonting med min kropp, men det gick jättebra, så också så här, till dem som, det kanske inte funkar direkt, det betyder inte att det inte kommer gå sen, för vissa går det ju direkt och det är superenkelt, men att inte tappa hoppet då, utan det är bara kanna på.
Ja men verkligen, och där är också så bra att du hade den här barnmorskan som kom hem till er, för där i Sverige finns ju också en risk att har man utmaningar, i vissa fall kanske man får hjälp på BB och det finns jätteduktiga barnmorskor som hjälper en. Men då måste man ju ofta kanske be om det och ja, det är inte säkert att man hinner få hjälp, man är ju där så kort. Och sen måste man då i så fall själv ta kontakt med någon av de här amningsspecialisterna. Det kan ju också ta tid och så ska man ja, få en tid och ta sig dit och allting. Så att, ja, väldigt värdefullt att få hjälpen direkt.
Ja, för det som var också grejen var ju att när jag pratade med hon barnmorskan, hon som var amningsspecialist, att hon bara, du gör alla rätt. Alltså du håller Juni rätt, du sätter henne på bröstet på rätt sätt. Så det var ju också en påminnelse till mig, vilket jag tyckte var väldigt skönt i den stunden att okej, jag gör det jag kan. Och det har faktiskt inte med det att göra. För annars så blir det ju en känsla av att om man gör fel eller man är rädd att misslyckas eller man kan inte ge sitt barn där den behöver. Men också till de som inte kan amma att så här, det finns ju andra vägar att gå. Det viktigaste är verkligen att göra det som känns rätt för en själv och sin bebis.
Verkligen. Men utifrån det här, för vi gick ju den kursen vi gick inför var ju med Spiritual Midwife.
Ja.
Och hon har ju då ett kapitel om amning egentligen.
Mm.
Men utifrån de här utmaningarna som du hade, var det någonting som du önskar att du hade vetat mer om innan?
Nej, men det är väl också att sen kanske vi var ett undantag med tanke på liksom Junis tungband. Men också det här att men jag var ju väldigt medveten och det gjorde ju att första dygnet jag bara, men varför vill hon inte ta bröstet? Jag vet ju att inom en timme ska de göra det. Så det var väl mer att också förstå att det finns individuella case och att barn skiljer sig åt och att mycket också har att göra med vilken typ av förlossning som man har haft och hur trött bebisen är. Så det är egentligen, ja, och sen tror jag också så här, hands on, alltså när man är i den situationen, så tror jag att det är skönt att ha support. Att funkar inte amningen, men ta hjälp av en amningsspecialist, så verkligen får hands on hjälp som kan supporta dig, skulle jag säga.
Så viktigt. Ja. Men det där tror jag också är så bra att trycka på, för att jag kan känna att det är så lätt att tvivla innan man tar hjälp. Att jag tror att jag tvivlar ju lite mer. Du är ju sjukt bra på att verkligen reacha ut och se till att så här, försöka hitta någon. Medan jag tror att också det är lätt att man känner, just utifrån det du sa, att man kanske känner så här, nej men nu har jag redan försökt allting. Det kanske inte det är jag som gör fel bara. Men att ofta så är det så värdefullt att få en specialist som kan se med sina ögon och sin erfarenhet. Och om inte annat bara konstatera att så här, jo men du gör rätt. Men det här funkar inte av den här anledningen eller vad det kan vara.
Precis. Och jag vet ju, alltså, det var så många som skrev det, att för dem var det ju en sorg att inte kunna amma när man vill det. Och att ja. Det då, de, alltså att de bara så här, men ja, vi hade kort tungband men vi visste inte om det. Och ingen trodde på mig, jag fick kämpa. Det är också det här att behöva kämpa när man är i en så skör position som man redan är. Och det enda man vill göra är egentligen att få vara med sin bebis och njuta.
Verkligen.
I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistic, som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
Och en av anledningarna till att vi har valt att arbeta med Holistics produkter under många år och även säljer dem på vår hemsida är ju för att de har de renaste och mest effektiva kosttillskotten i sitt sortiment. Och med tanke på att de använder de bästa råvarorna utan tillsatser, så kan man alltid känna sig trygg och lita på deras innehåll.
Ja, och jag har känt så himla stor skillnad när jag använt deras produkter, för de använder sig ju alltid av lättupptagliga ingredienser och de är också baserade på den senaste forskningen, vilket vi älskar.
Och idag vill vi tipsa om magnesium, som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag. Och magnesium i över 300 olika processer i kroppen och har en viktig funktion även när det kommer till just vår menscykel.
Ja, och någonting som vi faktiskt lyfter i VS-boken är ju just kopplingen mellan just magnesium och PMS. Och det forskning visar är att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, menssmärtor, migrän, vätskeinlagring.
Och någonting som är så intressant när det kommer till magnesium är att det är ett näringsämne som förbrukas snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar du mycket så kan du göra av med mer magnesium. Och är det någonting vi verkligen ser i communityn, så är det att många av oss upplever mycket stress i vår vardag. Så därför är det väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium.
Ja, och vi tar ju magnesium innan vi går och lägger sig, då det sägs ha en lugnande effekt. Och med rabattkoden WomenSync15 så får alla våra älskade lyssnare 15% rabatt på hela sortimentet på www.holistic.se.
Tack Holistic!
Men kan inte du berätta, hur var din upplevelse?
För mig så gick det väldigt smidigt i början. Alltså mjölken rann till väldigt snabbt direkt. Och jag hade haft sån kolostrum under typ andra halvan av graviditeten. Alltså det vill säga att ja, men det kom som sån mjölk innan. Och det var ju framförallt så här på kvällen när jag hade min duschrutin med torrborstning och gouache och verkligen var i mitt liksom lugna oxytocin-boostande. Så att det hade jag fått lite så sporadiskt inför, vilket på något sätt var en indikation att mjölkproduktionen är liksom redo på något sätt. Och när Nilo väl kom så tog han bröstet direkt om mjölkproduktionen. Mjölken kom direkt. Så att han började ju amma väldigt snabbt och han gick inte ner någonting i vikt, vilket är ganska, ja men de flesta går ju ner lite i vikt innan man kommer igen efter någon vecka. Så på så sätt så var det väldigt skönt att det rann till på båda brösten och han hade ju inga problem att få i sig. Men däremot så var det direkt att jag hade problem med ena bröstet och det har jag haft sen under hela amningsperioden. Nu har jag precis slutat amma, men så ja, och det var egentligen att den bröstvårtan såg liksom lite annorlunda ut, så att han fick inte samma grepp som på den andra. Så att han gjorde rätt, alltså Dilo gjorde rätt, han försökte ju få rätt grepp och han hade liksom tekniken, det var inget fel på tungbandet eller någonting sånt, men det var bara helt enkelt svårt för honom att få tag för hur bröstet såg ut för honom. Och det gjorde att amningen på den sidan har varit väldigt smärtsam. Så från början så började jag egentligen få ett sår som aldrig riktigt läkte.
Men kan inte du berätta det här? För att jag vet att i den här stunden så var ju det här någonting som var väldigt jobbigt för dig. Absolut fysiskt, men det var ju också mycket liksom emotionellt. Kan inte du dela vad du kände kring det och hur du kom över det?
Ja, alltså jag tyckte att det var jättejobbigt att, ja, men som sagt, brösten såg på något sätt olika ut rent fysiskt. Och att det här då satte, ja, men satte upp ett hinder. Och i det, men precis som vi pratade om innan, att då känner man sig att det är min kropp det är fel på. Att det är någonting med mig som gör att det här inte funkar. Och jag tyckte också att det var väldigt jobbigt att be om hjälp kring det. För att det var ju som att jag skämdes över min kropp. Men det var verkligen den här typ fysiska, att säga, nej men gud, det är fel på min kropp. Mm. Och det gör att det här är ett problem. Så ja, så det var väldigt tufft. Men i den stunden så blev det också att jag på något sätt för första gången kanske fokuserade mer på funktion. Att så här, det handlar inte om hur liksom kroppen ser ut eller att det är något fel. Utan så här, nu vill jag bara få det här att funka. Kroppen är här för ett verktyg för att jag ska kunna amma. Vilket gjorde att jag ändå kände så här, men jag vill verkligen ta hjälp och göra det jag kan. Och funkar det inte så funkar det inte. Men det jag gjorde då som hjälpte lite grann i början, det var ju att testa en sån amningsnapp. Som är som en silikongrej man lägger på bröstvårten som blir som ett grepp för bebisen att ta så att det inte blir direkt på huden. Och det funkade så där, det hjälpte lite grann, men det var inte en lösning, utan det gjorde fortfarande lika ont och var lika svårt som när jag inte hade den, så jag slutade använda den ganska snabbt.
Ja, och jag tycker bara så här, alltså det var så viktigt, för att det här speglar ju också hur vi ser på våra egna kroppar och de utmaningarna vi själva ställs inför. Att, men när du delade det här med mig så kände jag verkligen hur utmanande du tyckte det var. Men för mig var ju det så här, men gud, det spelar ingen roll att de ser olika ut. Så man märker ju också hur synen på en själv oftast är så kritisk och hård. Men i andras ögon så är det inte det. Och det är en så bra påminnelse, för det speglar ju så många saker i livet.
Verkligen. Och just det här med också, alltså brösten, att det är också någonting intimt. Mm. Att det är någonting som man, ja, men inte förknippar med. Ja, men det är någonting som är så, ja, men så intimt och som är någonting som man inte, alltså, visar liksom, eller ser hos andra. Så det kändes bara så himla intimt på något sätt.
Ja. Men så du hade egentligen och har haft utmaningar med det bröstet hela tiden. Men ändå så har du fått det att funka.
Precis. Ja, så att det som skedde sen var egentligen att Nilo hittade ett grepp efter ett tag, eller ganska snabbt egentligen. Men så att för honom funkade, han fick i sin mjölk. Problemet var att det gjorde väldigt ont och att det blev ett sår. Så att det här såret läkte ju aldrig, utan det var ju som ett öppet sår konstant som bara blev till och från bättre eller sämre. Så att Nilo fick i sig mjölk, så mjölkproduktionen var inget problem med, men för mig var det svårt för att jag kunde inte amma så ofta och mycket på det bröstet som jag hade velat. Så där och så blev det att, ja, men det var mycket enklare att amma på ena bröstet. Så där blev ju produktionen större och den minskade på andra bröstet. Så att det blev också att det fluktuerade lite, att ett tag hade liksom ett jättestort bröst och ett jättelitet bröst. För att så här, ja, men mjölkproduktionen är ju väldigt smart. Alltså den hänger ju med om man börjar amma väldigt mycket på ena sidan. Ja, men det reflekteras ju. Så det kommer jag ihåg också ett tag. Jag bara, nej men herregud, alltså, hur kommer det här se ut efteråt? Liksom, kom ena bröstet var liksom helt enormt. Men det är också det sjuka, så brösten är ju också så föränderliga. Så att de går ju också tillbaka i storlek väldigt fort. Så det kan jag liksom skicka med om den andra ute som upplever samma.
Jag har dock sett att de har ändrat form. Har du upplevt det?
Absolut, för jag har ju slutat nu, så nu är det som att de har gått tillbaka till där de kommer vara. Och absolut, det är ju förändrat.
Mm.
Det är ju mer, det är lite mjukare och lite hängigare.
Ja, ja men det är verkligen det.
Ja,
för du har ju precis slutat och vi har ju knappt pratat om det här. Och kan du inte berätta, alltså, hur har du gått tillväga och hur kom det sig att du tog det här beslutet? För Nilo är ju nu 8 månader.
Ja, men precis. Han är lite drygt 8 månader och jag slutade ganska precis till att han blev 8 månader blev det. Och det blev till slut en kombination av anledningar. Dels det här med såret har varit att jag till och från har varit så här, men det här är inte hållbart för det har varit så smärtsamt. Och vid vissa tillfällen har det liksom varit så mycket alltså det blött så mycket och varit, ja men, ohållbart nästan på det sättet. Men då har det ju varit att det har funkat så himla bra med andra bröster som har gjort att jag ändå känt att så här, jo men, jag kan amma lite mindre, jag krigar igenom det, det är ändå värt det. För jag tyckte att det varit mysigt och så på andra sätt. Men nu till slut så, dels var det såret, men dels så började den också få tänder vid 6 månader. Och direkt så började jag märka att amen, ibland så bet han ett tag och det var nafs. Och jag bara, nej men han kan liksom inte, det kan inte få göra ännu ondare nu. Det kan liksom inte, nu får det vara nog. Så att det var en kombination av att jag också tyckte att han... Vi började introducera mer och mer flaska för att testa det. Och han har inte haft något problem att ta flaska utan han har varit väldigt nöjd med det också. Så att det var ändå flera indikationer på att jag tror att det kommer gå bra att minska. Plus att jag började känna att nätterna var för utmanande. Han har vaknat väldigt mycket under nätterna sedan han föddes egentligen. Och ja men... Jag tror att det är olika för alla, men mellan 6 och 8 månader där så började jag verkligen känna att det tärde på ens mående. Och det vet jag att du också har känt. Så att, och därför vissa kan ju det vara efter 1 månad eller efter 3 månader. Och jag tror att det är så viktigt att ta in den aspekten också i när man utvärderar, är det värt för mig att amma? För att den psykiska hälsan och sömnen är så viktig. Så det blev en jättestor bidragande faktor också till att vi... fasade ut amningen.
Ja, för det är någonting vi har pratat om, hur viktig sömnen faktiskt är. Och nej, men stundtals har jag känt så här, jag är inte mig själv.
Verkligen.
Och det är ju en väldigt utmanande känsla att faktiskt känna så. Men jag märkte verkligen ett skifte efter ungefär när hon var 5 månader i sömnen. Och hur, och det här, vi har pratat med en sömncoach som vi förmodligen ska köra med, och det hon sa var att efter 4 månader så sker det någonting i barnens hjärna, och det är att de blir mycket, mycket mer nyfikna. Så även om det har fungerat innan att till exempel ligga bredvid, som jag vet att Nilo har gjort och som Juni har gjort, så kan det vara så att det fungerar sämre efter det, för att de vaknar upp mycket lättare. Och innan kanske de har somnat om direkt, men nu blir de nyfikna och tänker, vad gör mamma, vad gör pappa? Och det gör att de inte somnar lika enkelt igen. Så att, ja, det känns som efter 5 månader att någonting verkligen har hänt med sömnen.
Ja, och för oss har det varit, Nilo har sovit ganska liknande tycker jag hela tiden, att även innan 5 månader. Men för oss var det också som att det bara så här, det blev aldrig bättre. Mm. Utan det fortsatte vara så tät, alltså ofta uppvak. Och att på något sätt så började jag känna att men vi måste göra en förändring. Och i och med att han ändå tagit flaska och jag började känna att men jag vill sluta, så kändes det som en så viktig del att kunna börja fasa ut just amningen på nätterna. Och det har gått, ja men det har gått bra. Och nu har vi slutat amma helt. Så det är jätteskönt. Men där på vägen så fick jag ju också mjölkstockning. Mm. där blir det också vikten av att fasa ut sakta.
Mm. Men hur har du gjort rent praktiskt? För jag tänker mig att vissa som... kanske lyssnar, ammar just nu och kanske går i tankarna med att trappa ner. Och det finns ju säkert hur många tillvägagångssätt som helst. Men kan inte du dela vad som har fungerat för er och om det är någonting du hade gjort annorlunda, exempelvis med den kunskapen du har idag?
Absolut. Ja, men för mig tog det ungefär 2 veckor från att jag började fasa ut till att jag helt slutade amma. Och först så fick jag ju då en mjölkstockning för att jag... gick för fort fram. Så att jag började att minska på ta in flaska kanske 1 gång per dygn, sen kanske 2 gånger per dygn och sen varannan matning, så att det verkligen blev trappsteg. Men det som gjorde att jag fick mjölkstockningen var att jag började känna så här, gud vad skönt att slippa amma på det här bröstet som gör så ont. Och då så gick det, hade helt plötsligt gått ett dygn och jag hade bara ammat på det andra bröstet. Och ja, men då kom ju mjölkstockningen som ett brev på posten. Så att det var ju verkligen att jag också, jag höll inte stenkoll på det, så då var det att helt plötsligt så hade det bara, timmarna hade bara gått.
Mm.
Så efter det så började jag skriva ner i mobilen att okej, men jag ammade den här tiden. Så kunde jag se att så här, okej, men nu var det 8 timmar mellan senaste amningarna. Och så lade jag på, så var det 10 timmar nästa gång. Och sen 12 timmar och sen 14. Och sen så ja, trappades det ner på det sättet. Tills det helt enkelt hade gått ett par dagar.
Wow. Och hur kändes det nu?
Nej, men det känns väldigt bra. Jag tycker inte att det har varit så jobbigt. Sen var det var en amning, för då hade det typ tagit slut. Men jag ville nästan bara se, så har jag någon mjölk kvar eller inte. Och så, ja, men så ammade han, och jag märkte att så här, det verkade inte komma så mycket, för han var ganska så här rastlös. Och då tänkte jag i mitt huvud, jag bara, det här är nog sista gången jag ammar Nilo. Och det var lite vemodigt för tanken på det. Men rent praktiskt och emotionellt, det har gått bra. Så Nilo har inte haft något emot det heller. Så att det har varit ganska, ja, men ganska smärtfritt skulle jag säga.
Mm.
Och det funkar jättebra nu.
Men ger ni honom
så, men tipset är,
ersättning då? Mm. Eller vad, alltså när du har gett flaska?
Ja, vi har bytt till ersättning. Och sen, i och med det här så har vi också introducerat mycket mer mat samtidigt. Så fram till typ 8 månader så har det varit, var vi mer sporadiska med mat. Att kanske någon måltid per dag eller något, alltså något mindre. Men att han ändå har ätit mycket ersättning. Men i samband med att vi slutade amma så har vi också sakta introducerat fler måltider, om man säger, varje dag. Så att det har också, ja, varit lite hand i hand med det.
Wow, men vad, hur sover han bättre?
Ja.
Oh.
ja, nej, men det har faktiskt varit jättestor skillnad. Och i samband med det här, han började krypa också vid 6 månader. Så att i samband med det här så har jag också känt att vi har behövt börja med spjälsäng. För han vaknar och kryper i sömnen, och han vaknar och gråter inte, utan vill bara krypa ur sängen. Så att om man inte är där så finns ju en risk att han bara kryper ner och hamnar på golvet. Mm. För han har sovit i sängen innan. Så att det blev också ganska bra att i samband med att han sover i spjälsäng så har han också flaskan. Så det har blivit liksom ett ganska stort skifte. Men nu så ammar jag, eller så ger vi fortfarande honom flaska i famnen när han ska sova. Och sen somnar han i famnen och så lägger vi ner honom i spjälsängen. Och nu sover han både på natten där och på sina dagnaps. Och nu vaknar han, de bra nätterna så vaknar han typ 2 gånger per natt och vill äta. Till skillnad från innan när det var väldigt
ofta. Vad är väldigt ofta?
Ja, men varannan timme eller varje timme.
Oh, fy fan. Alltså, det är tufft, och man förstår det inte förrän man har varit i det. Och framförallt när man har varit, att i första månaden tycker jag att det funkar. Men det är ju efter många månader som man känner på riktigt hur tröttheten faktiskt kommer i kappen.
Verkligen. Och för vissa kan det vara efter 2 månader eller 3 månader, 1 månad. Det beror också på hur, ja, det är så olika. Varje barn är så olika. Om man inte får någon sömn sammanhängande, eller om man får lite sömn, eller om det är andra saker som också spelar in. Så att det är inte heller, ja, men en viss gränsen ligger ju olika också för alla. Men det är, när det är utmanande med sömnen, det är så viktigt att verkligen sätta det i första rummet.
Mm. Och det tror jag är så utmanande för många, för att dels tycker jag att det normaliseras, att det är okej, barn vaknar så här ofta, vilket de kanske gör, men också då att det kan bli en form av tabu att faktiskt sätta sitt eget välmående först, men det påverkar ju också ens bebis. Så det tycker jag också är viktigt att lyfta, för annars tycker jag att i många, när jag pratar med många så är det som att det normaliseras, att ja, men man är trött när man har småbarn. Ja, absolut. Men det finns också en gräns för hur mycket man klarar av.
Verkligen. Och det är inte bara att man är trött. Utan det är som du var inne på innan. Det kan ju vara att man faktiskt blir deprimerad. Alltså får en förlossningsdepression. Eller en förlossningspsykos är ju också någonting det kan leda till. Eller amningspsykos. Och det är ju superviktigt att vi pratar om det. För det här hör man så lite om. Och det sker fortfarande så mycket i, ja, men mörkret och skymundan, att kvinnor faktiskt får amningsdepressioner och amningspsykoser. Och ofta så är det kopplat just till sömnbrist. För att hjärnan får inte chans att återhämta sig under natten och rensa ur slaggprodukter, och det kan leda till amningspsykos i värsta fall. Och det, nu ska man inte vara rädd för det, men det är viktigt att om man börjar känna att så här, men gud, det här känns verkligen jobbigt, jag känner inte igen mig själv, jag får ingen sömn, jag känner mig verkligen, verkligen trött, att söka hjälp och våga prata med sin partner om det eller närstående, så att man tittar på sätt att lösa det. För att det är verkligen som du säger, det påverkar ju även bebisen om man som mamma inte mår bra.
Ja, men har Dan haft möjlighet att kunna lägga Nilo, eller har det bara varit du?
Sen jag slutade amma så kan ju Dan också natta Nilo. Så det är också en jättestor skillnad.
Okej. Okay. Ja. För det frigör ju verkligen så mycket tid.
Verkligen. Och det är ju bara som att i och med att vi har kunnat ge flaskan till Nilo ända sedan från början. För vi började med testa med flaska väldigt tidigt. Och han har alltid tyckt att det har varit lugnt. Så i och med det så har ju också Dan exempelvis kunnat ta helgmånar. Att då kan Nilo få en flaska och jag kan sova 2 eller 3 timmar i sträck. Och bara det har varit jättemycket värt.
Mm.
Och det är också olika. Om det inte funkar utan att allt hänger på amningen, så blir det ju ytterligare ett lass.
Mm, verkligen.
I dagens avsnitt vill vi tacka vår underbara sponsor Skinom som gör färsk hudvård. Och för några veckor sedan så var vi på deras huvudkontor för att göra varsin hudscan. Och det här var så intressant.
Jag lärde mig så mycket och det var verkligen så intressant. Och en produkt som vi båda har använt och som vi älskar är deras Probiotic Concentrate, som är deras mest innovativa produkt. Då det är den första svenska probiotiska hudvårdsprodukten, vilket innebär att den innehåller levande bakterier.
Ja, men det är helt sjukt. Den här innehåller alltså över 100 miljarder levande mjölksyrabakterier. Och det här bidrar till en ökad mångfald i hudens mikrobiom. Och det stärker hudbarriären och bidrar till en hud i balans.
Ja, och det här är någonting jag verkligen har upplevt. För att jag har använt deras Probiotic Concentrate det senaste året. Och det här var en produkt jag bytte till under min graviditet, när min hy förändrades väldigt mycket. För jag fick jättemycket ytliga blod. Och det här kan ju bero på att man får ökade hormonnivåer och får ett ökat blodvolym. Och det här sätter ju tryck på just blodkärlen. Och då pratade jag med Skinom och de rekommenderade mig att använda Probiotic Concentrate som minskar rödheten och gör massa andra bra saker. Och jag använder ju den här tillsammans med Rich Emulsion.
Yes. Och någonting som Johanna berättade när vi var där på hudskannen var att mjölksyrabakterien som finns i Probiotic Concentrate kommer från början från bröstmjölk, vilket är så coolt.
Nej, men det är wow.
Ja, och i kliniska studier så har man sett positiva effekter redan efter 3 veckors användning, vilket inkluderar en mer återfuktad hud, förbättrad hudtextur, en utjämning av fina linjer och rynkor samt en minskning av porstorlek. Och jag själv började använda Probiotic Concentrate för ungefär en månad sedan och jag ser verkligen skillnad. Så att, ja, den är helt fantastisk.
Ja, den är verkligen så himla bra.
Och jag använder den tillsammans med Light Emulsion på morgonen. Och det är ju deras fuktkräm som passar för en mer oljig och aktebenägen hud.
Ja, och vi har fått äran att dela med oss av en rabattkod till er på alla Skinoms produkter. Så uppge koden WomenSync20 för 20% rabatt på deras hemsida skinom.se.
Tack Skinom!
Men hur känner du kring amningen nu och ja, men med att fortsätta amma? Har du någon känsla av hur länge du kommer vilja amma?
Alltså,
vart står du i den
innan
frågan?
Innan juni kom, då tänkte jag verkligen, ja, jag kommer vilja amma hur länge som helst. Men det är faktiskt inte så jag känner just nu. Jag skulle säga att vi är inte på en plats att ta bort det helt. För att jag tror inte juni är redo, för vi har haft utmaningar i form av att hon har inte velat ta flaskan. Sen nu när vi kom till Island så har vi hittat en ersättning som hon faktiskt kan ta. Men hon vill inte ta den på nätterna, utan det blir ju att jag behöver amma. Men vi har börjat introducera mycket mer mat, vilket hon älskar. Sen hade hon problem med magen där hon blev förstoppad. Så där behövde vi egentligen sakta ner för att hon skulle få tid att stabilisera sig och att magen skulle fungera. Men nu så fungerar det jättemycket bättre. Så att jag tänker att det kommer bli naturligt att... Jag märker ju också att desto äldre de blir, så det är ju inte samma intresse. Utan hon är ju så nyfiken, så jag kan ju till exempel inte sitta och amma bland folk nu, för att huvudet går ju liksom överallt.
Exakt. Man sitter där med bröstet ut och bara, ja hopp, ligger han med huvudet åt andra hållet och slänger iväg.
Ja, och nu har ju fått två tänder. Då kan inte börja nafsa eller något sånt än. Så att jag tänker att det är många parametrar som spelar in. Men sen börjar vi med den här sömncoachen. Då är det till exempel ingen amning på nätterna. Så vi behöver också liksom vänta in och se när Judy är redo för det. För att jag tror ju att så länge man ammar på nätterna så det blir svårare. Och Oliver har inte möjlighet att ta henne på nätterna för att hon blir tokig. Och det är väl också så mycket connectat till just mat, trygghet, hela den delen. Så att nu håller vi faktiskt på att introducera massa mat och tycker det är jättekul. Och vi har minskat på amningen mot förut, vilket bara är så här, av naturliga skäl. För att hon äter lite mer, är inte lika sugen.
Mm.
Men en sak, jag kan ju tycka att det känns lite vemodigt att sluta amma exakt nu. Och då tänker jag också att det är ett tecken på att vi inte är riktigt redo. Men... jag trodde ju verkligen att jag skulle amma hur länge som helst. Och det kände jag verkligen så här, nej, absolut inte. Men jag tror att mycket har att göra med sömnen, framför allt.
Ja, nej men jag håller med, jag känner exakt samma sak. Att det finns inte på kartan att jag skulle fortsätta amma så länge till. Även om det hade funkat bättre. Nu hade jag ju liksom den här smärtan som gjorde en stor bidragande anledning. Men precis som du säger med sömnen, det hade inte funkat. Och också med tänderna nu. Nu har han 6 tänder. Alltså när han biter mig i handen eller i axeln eller någonting. Alltså om han skulle bita så. Alltså mitt bröst skulle gå sönder. Jag hade varit livrädd. Så jag tror också att den aspekten spelar också in. Sen kanske vissa barn inte alls blir nafsiga eller biter. Men nej, jag tror inte att, det hade funkat. Så jag tänker att det är mycket olika parametrar som faktiskt spelar in i... om man kan eller vill amma länge. Mm.
Men jag tycker ändå att det som... Jag satt och tänkte på det här för någon vecka sedan. Och jag bara, vad enkel amningen är nu. Och jag blev typ tårögd när jag tänkte på det. Och så bara tänkte jag tillbaka på mig själv. Hur jag kämpade så mycket i de här 2 månaderna med att pumpa av och på. Få henne att vara vaken. Hon hade ont i magen. Och jag bara kände så här, jag kände en sån tacksamhet att vi faktiskt kom igenom det. Och att det faktiskt kan vara så enkelt. För jag tror att har det varit väldigt enkelt så har man jättesvårt att förstå vad det innebär när det är tufft. Så jag har ju verkligen fått uppleva båda av de här delarna när det är utmanande men också när det är enkelt. Och Juni har ju alltid varit en fast eater. Hon är högst 5 minuter. Hon har aldrig ätit mer än 5 minuter. Och hon går ju ändå, i början gick hon ju inte upp, men det var ju på grund av tungbandet. Så jag vet ju också känslan av att känna sig orolig att ens barn inte får i sig tillräckligt. Men efter det så har hon ju verkligen legat på sin kurva. Så det tycker jag också är viktigt, för att jag vet att många var ju så här, sa till mig, men man måste äta 20 minuter eller 15 minuter på varje bröst för att barnet ska vara nöjt. Och då ifrågasätter man ju också sig själv. Men va? Har hon inte fått i sig tillräckligt? Och sen när jag pratat med vissa nu i efterhand så bara, men min dotter var exakt likadan eller min son var exakt likadan. Och att därför, att inte jämföra sig med andra, det är så enkelt. Men gör inte det, för att...
Det är så olika.
Ja, alltså det är verkligen det.
Ja, men det är där man inte riktigt vet heller, just för att man inte har hört så många exempel på hur det kan vara. För mig var det tvärtom, att Nilo låg ju mer och åt hur länge som helst. Så jag var ju så här, jag ammade ju en timme i taget, i början. För att jag bara, men han äter ju fortfarande. Men antagligen så låg han ju bara snuttade, så det var någon gång när vi var på, jag tror att det var på gulsotskontroll efter typ 2 veckor. Så frågade jag bara, hur länge ska de amma liksom på varje bröst? De bara, men max en kvart 20 minuter, sen finns ju inget kvar att amma. Och jag bara, då hade jag suttit, du vet, 40 minuter på varje sida hela dagarna och bara, du vet, i min värld var det där pyttelite. Så det kan ju också vara att andra hållet. Att man bara, ah, okej, okay, ja, han är klar. Men det känns inte som att han är klar. För han ligger kvar och snuttar och tycker att det är mysigt. Så ja, det finns ju verkligen ett spektrum av vad som är normalt. Och det vet jag också, på tal om det här med att äta snabbt. Ja, men en kompis till mig, hennes son, också alltid varit så här superhetsig när han äter. Alltså han vill få i sig allt på en gång. Så hon har ju också varit... Alltså när hon slutade med amningen, hon bara, men amningen var aldrig den här mysiga stunden som vissa beskriver det som. Det var aldrig riktigt den stunden för oss, för att men han vill bara äta jättefort och han blir hetsig och det blir liksom, det blir inte det här så här mysiga, rosa moln och bubblor. Alltså så är det ju inte för alla heller. Ja, men varje amningsupplevelse är ju unik.
Ja, om vi skulle sammanfatta det här, vilka tips skulle du dela med dig till de som lyssnar som hade varit värdefulla för dig att veta om? När Nilo kom.
Jag tänker på en sak utifrån det du sa också. Att absolut att om man har ett utmanande att det kan bli bättre. Men också att om det inte blir bättre att det också är okej. Okay. Och det är okej okay att sluta om man känner så här, men jag pallar inte det här. För jag kan nästan känna tvärtom, att när jag tittar tillbaka så kan jag fundera på så här, var det värt att jag gick 8 månader och hade ett blödande sår på min kropp som gjorde så fruktansvärt ont varje amning. Alltså var det värt det? Gjorde jag det här? För vem skulle gjorde jag det? Alltså hade jag kunnat sluta tidigare? Borde jag gjort det? Att det kan också, alltså jag kan också känna så här, men kanske nästa gång om jag får ett till barn, då kanske jag inte skulle hålla på så här länge med facit i hand. För att Nilo verkar supernöjd nu och mår ju hur bra som helst. Och vi sover bättre och alla de delarna. Så att jag tänker att en viktig del är också att lyfta att det verkligen är okej att också känna att så här, nej, vet du vad, amningen, det är inte för oss. Så att, ja, och nu känner jag mig väldigt liksom nöjd med amningsupplevelsen och det blev bra. Jag tror att vi slutade precis när vi skulle, men också att man ska inte behöva genomlida någonting som mamma bara för att det ska vara så bra att amma och alla fördelar som kan finnas med det. Att det finns också ett så stort värde i att må bra som mamma och det ska inte underskattas heller.
Så viktigt, verkligen.
Och vad känner du att du tar med dig och vill skicka vidare?
Jag skulle säga att den största lärdomen för mig har varit att lyssna på din intuition. För att, ja men, hade inte jag lyssnat på min intuition med tungbandet så hade det aldrig klippts igen. Och jag kände det på mig och jag visste det. Och att faktiskt våga följa det då. Och jag tror att många, man förlitar sig så mycket på människor runt omkring och tror att det är de som vet. Men ibland har man en känsla och att faktiskt våga lyssna på den. Och ta action på den.
Så viktigt. Det där känns så viktigt också överlag. Att jag tror att det är jättebra att ta in information och råd och verkligen höra sig för och inför amningen att faktiskt läsa på, för det tror jag var värdefullt för båda oss ju att vi hade gått den här kursen och läst på mycket. Men att sen som du säger att i slutändan så är det så viktigt att våga lyssna på sin inre röst och vad sitt hjärta säger är rätt för sig själv och sitt barn.
Verkligen. Men är det någonting annat du tänker med amning som vi borde lyfta som vi inte har fått med oss?
Men någonting jag skulle kunna lyfta också är att på BB så kan man ju fråga om hjälp med amningen. Och det tycker jag verkligen att man kan passa på att göra just för att få in en expert, få någon som har koll på amningen, att bara få råd och tips. Och sen kan man göra vad man vill med de tipsen om man känner att det är applicerbart för en själv. Men om man känner sig öppen för det så kan det vara bara bra att veta också att man verkligen kan fråga dem om man vill och känner att det är någonting för en själv. Det tänker jag kan vara bra att ha med sig. Och sen också att det finns amningsnapp man kan testa med den här silikon verktyget och att verkligen våga be om hjälp.
Ja, och en sak som jag tänker på att det, bara för att man har haft en upplevelse med ett barn behöver inte betyda att man får samma upplevelse med ett annat barn. Så oavsett åt vilket håll det går åt att faktiskt vara i det och att inte tänka att det behöver bli på samma sätt. För det kan ju verkligen bli tvärtom. Om det inte har fungerat kanske det fungerar hur bra som helst för att det är ett annat typ av barn eller man har en annan form av trygghet. Så det tycker jag också är jätteviktigt. Och en sak som jag vet stressade mig lite innan, och det är ju också när man jämför sig med andra. Som för till exempel dig, att du fick ju mjölk innan. Det var ju någonting jag inte fick. Så jag tänkte ju att jag kanske inte har tillräckligt med mjölk. Jag kanske inte har någon produktion. Och det var ingenting jag behövde oroa mig för. Sen rann det inte till direkt, men genom att handmjölka så gick det hur bra som helst. Så att också att inte oroa sig så mycket innan, utan faktiskt bara förlita sig på kroppen. Att det kommer att bli bra. Och att inte jämföra sig.
Så viktigt. Och det är också så här, det här med kolesterol till exempel. Jag vet inte hur många procent som får det, men det säger ju ingenting om vare sig man kommer ha en liksom bra eller dålig mjölkproduktion senare.
Nej.
Så att det är ju bara så här, vissa får det och vissa får det inte. Det är inte mer än så.
Nej,
men det... Så är det verkligen så viktigt.
Ja, och också jag vet att jag kände mig väldigt ensam då när det var tufft. För det gick det ganska lätt, och för andra människor runt omkring gick det ganska lätt med att det rann till, de tog bröstet, och då kände jag kände mig väldigt ensam i det, för det är också ens partner kan inte riktigt sätta sig in i det. Det var ganska tufft på det sättet att man kände sig ensam i den upplevelsen, men jag tror också att det är så många som upplever samma sak, så också ha med det att du är inte ensam, även om människor runt omkring dig kan köra på ett visst sätt, och man vet ju inte heller vad de går igenom bakom stängda dörrar.
Och där är ju också så mycket om vem man råkar träffa på i vården. För jag vet också en bekant som hade problem med att få igång mjölkproduktionen i början. Och ett barn som inte gick upp i vikt. Och då upplevde jag det när jag hört hennes historier. Att barnmorskorna där hon hade fött var väldigt liksom hårda och ganska dömande i det här med amningen. Och det tänker jag också kan göra att man kan känna sig väldigt, väldigt ensam. Så om det är så att man känner att det bemötandet man får just av de barnmorskorna man råkar bli tilldelad inte känns liksom tryggt och bra, att våga söka hjälp på andra ställen. För att man blir ju också i den här lite beroende situationen att det här är ju experterna. Men det finns ju fler experter, det finns YouTube-videos och andra man kan vända sig till också, och amningsexperter. Och att våga, känner man sig inte bekväm med den hjälp man har fått, att liksom, då finns det andra att söka sig till.
Ja, för det var ju det, jag blev så chockad när det var så många som skrev till mig om att de faktiskt har blivit tillsagda att det funkar inte för dig, du borde sluta amma. Men vem är någon att säga det utan att veta grundorsaken? Det kan ju vara så att man faktiskt inte kan göra det. Nej, men då behöver man ju veta det på grund av den här orsaken. Men att annars säga det, jag tycker det är orimligt. För man kanske tar ifrån någonting som någon har drömt om. Och det känns inte rätt.
Verkligen. Och motsatsen att i vissa fall så är det nästan som att man inte ges ett val, utan att det förväntas att du får bara amma, du får absolut inte ge flaska.
Verkligen.
Utan du måste fortsätta amma, även om inte barnet går upp i vikt, även om de inte tar bröstet, fortsätt bara amma. Och för vissa kan ju det bara vara så här, nej men varför inte, om man känner att man vill ge flaska för att det känns som det som är rätt för en själv, att inte få göra det, det är ens eget val. Men ibland har jag också hört av folk då som nästan har blivit tillsagda att det inte, om du gör det så är allt kört. Och, så kanske det kan vara. Men om det är det man känner att man vill göra, så måste man ju få göra det också.
Ja, men ärligt talat, känns det inte som att det finns så mycket åsikter när man blir förälder?
Jo, det är så mycket pekpinnar. Så mycket. Och så här, typ att så här, det här är den enda rätta skolan. Och så blir folk så här helt insnöade på att det bara finns en väg.
Mm. Och det här tycker jag, det här reflekteras i så mycket när det kommer till kvinnohälsa överlag.
Verkligen.
Så att, ja, det är en takeaway man ska ta med sig. Att så här, jag tror att på ett sätt, när det är mycket åsikter, då tvingas man ju öva sig i att bli stark i sig själv och lyssna på sin intuition. Och att våga stå upp för den. Men när man är i en skör situation, då är det ju oftast väldigt utmanande att faktiskt göra det, att ha
så
orken.
Utmanande.
Men att vi vet ju vad som är sant, men ibland blir det svårt i allt brus att faktiskt våga lyssna.
Verkligen, men det har ju också att göra med att vi hör så få historier i förväg. Det är därför det är så viktigt att vi pratar om de här sakerna så att man, ja men om vi hade hört innan vi själva började amma, om vi hade hört 10 olika amningsstories och att så här, oj, man kan ha XYZ upplevelse och utmaning och problem och de här lösningarna finns det, då hade man kanske inte känt det där att så här, oj, nu gör jag fel eller vad är rätt i den här situationen. Men det blir ju också så då när man som sagt känner sig ganska utlämnad och skör och sen så får man höra av någon som kanske har mer auktoritet och att så här, det här är den enda vägen. Mm. Då krävs det ju väldigt mycket att stå emot det eller våga gå en annan väg. Så ja, vi måste fortsätta lyfta olika kvinnors upplevelser.
Ja, för det känns som att det finns två typer av vägar egentligen. Antingen för dem som det fungerar väldigt bra, det där som lyfts och där man ser. Eller så är det för dem det inte fungerar alls och man bara, nej men jag vill ta flaska. Men mellan det här spektrat så finns det så många olika nyanser. Kort tungband, brösten ser olika ut. Alltså det finns ju så himla mycket, men man hör ju oftast inte det här för det är väldigt intima delar som man inte pratar om. Och jag kan tycka att ibland så här, att det känns läskigt att lyfta de här sakerna. Eller som förra avsnittet om bäckenbotten. Att man är ju väldigt, väldigt transparent. Och man delar med sig av väldigt intima saker. Men samtidigt så känns det för mig att det finns inget annat val. När jag lyssnade, jag bara, men gud, vad säger jag här? Gud, nu outar jag det här. Alltså jag känner ju så. Men sen är det så, men okej, om det här kan hjälpa en person. Nej, men då är det värt det. Alltså varför är det inte naturligt att prata om det här?
Nej, men det är ju det som är problemet, att det är fortfarande så mycket stigma och tabu att till och med vi som pratar så öppet om de här sakerna har gjort det i så många år att det ändå dyker upp nya områden som man känner så här, det här känns obekvämt och ska jag verkligen säga det här? Ja, men det visar ju på att det är bara ett till område som vi aldrig har pratat om, därför är det fortfarande tabu. Men skulle man normalisera det så skulle det inte vara någon skillnad att prata om bäckenbotten eller bröst och amning som det är att prata om en liksom rygg- eller knäskada eller vad det nu kan vara. Men det är bara att det är så mycket stigma fortfarande.
Men också att det är intima delar. Alltså hur ofta är det man pratar underliv och bröst med någon manlig person i sin familj, alltså innan jag kom,
verkligen,
när jag var liten.
Nej, och inte ens med kvinnor. Nej. Det är ju det, man pratar inte ens med sina kompisar om det här.
Nej, jag tyckte det var så pinsamt med mens när jag var liten liksom. Jag bara, nej, prata inte om det här, nej, han får inte köpa bindor till mig. Man bara, men ärligt. Så det är ju verkligen så här, men det är ju för den kopplingen det är. Och det är också på ett sätt sorgligt att som kvinna att våra kroppar hela tiden på ett sätt ska sexualiseras. Alltså,
verkligen. To be honest. Ja, men det är ju där det handlar om i grund och botten.
Ja. Men det är ett annat ämne.
Jajamän. Vi skulle kunna veva på om det här ett bra tag till. Men vi ska väl sätta punkt kring amning.
Ja. Och vi får ju också tacka för den här säsongen.
Ja. Verkligen. Det är det har varit jättekul att göra de här avsnitten, för det är verkligen så nya ämnen för oss båda, just att men nu har vi levt genom de här sakerna för första gången och att på något sätt samla insikterna och lärdomarna från det har varit jättekul.
Ja, och jag hoppas att typ de som lyssnar kan känna att jag går och pratar med min bästa kompis typ, och vi pratar om det här ämnet, om man känner att man inte har någon att dela upplevelsen med.
Verkligen.
Så är ju det toppen. Och förlåt till er som har lyssnat, jag är väldigt täppt i näsan så jag låter ju inte så här egentligen. Men det är vad det är, helt enkelt.
Ja, jag tycker det har låtit jättebra. Mm. Och tusen tack för att ni lyssnar och för att ni följer oss på Instagram och skriver DMs och är en del av communityn. Vi är så, så tacksamma för er.
Ja, och om det är något ämne kopplat till det här som ni tycker att vi till exempel ska skriva ett blogginlägg kring, eller om ni går igenom någon resa som ni känner att det här skulle jag vilja att någon annan kan läsa om och ta del, så har ju vi väldigt många framgångssagor på bloggen med kvinnors upplevelser. Så känner du att du har en upplevelse, en erfarenhet, verktyg som du vill dela till andra, skicka jättegärna in din framgångssaga till oss. Då skriver du till oss på DM och så kommer vi hänvisa er vidare.
Exakt. Gör det, och sen så ses vi förhoppningsvis i nästa säsong, och om inte det blir snart så ses vi på sociala medier tills dess.
Yes, massa kärlek. Ni är bäst.
Puss och kram.
Puss.